kvällens budskap, det är till dig. Men jag vill rama in det med en berättelse om mig. Du kommer att känna igen dig, även om inte detaljerna, hoppas jag, inte är lika dramatiska. Jag vill ändå börja med det som har varit en stor del av mitt liv och en stor del av min familjs liv. Sånger. Vi har gjort sånger. Och vi har gjort sånger. Jag jobbar med ledningssystem för företag. Jag jobbar i Norge nu på Nexans. Jag har gjort en sång om det. Den är grej i Norge. Och jag har gjort sånger om barn som döps, folk som gifter sig. Men alltid så har jag haft min tro som jag alltid har gjort sånger om. Jag ska sjunga en liten del av en sång som är mest känd och som jag fullständigt har hatat i alla år. Vi ska få höra lite av den.
Jag hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig och sa: jag är ljus, jag är glädje, jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger dig.
Kan ni den som sjunger med?
Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida.
Varför hatar jag den? Nu ska ni få höra. Jag får sitta här bara lite för att lyssna på vad jag berättar. För att inte ni ska tro att jag hatar den fortfarande, får jag säga: jag älskar den tack vare den här bilden idag. 40 år sedan så flyttade jag tillbaka till Sverige, gifte mig, och jag hade haft ett tomrum i mitt liv länge. Det var inte så stort egentligen, för jag hade inte så många andra problem. Jag hade ju alla möjliga fina vänner här i Vasa. Många är här. Eivind, Annemaj, Staffan och Stina, Thomas och Anita, Ritmarie, barnen, Rune, Kjell, David, Arne, ja, alltså din pappa, Jonathan Sigfrids, min favoritpredikant. Hoppas inte alla andra predikanter här nu då. Så Fredrik tycker jag, här Ekholm också. Snälla vänner, ni är ju alla min familj. Jag hade inga problem. När jag kom hem till Sverige, eller bort till Sverige, så blev mitt tomrum större. Kan ni tänka, utan att jag hade en aning om det, mitt i allt så började jag fylla mitt tomrum. Men det sämsta möjliga man kan göra. Jag började dricka alkohol. Det började väldigt oskyldigt, festligt. Jag har genen, Släkten har genen. Sjukdomen började göra sig synlig. Inte så att jag kom på en parkbänk. Men mitt beroende visade många olika sidor. Jag är en aktiv människa, det vet ni som känner mig. Väldigt aktiv. Jag började jobba hårt. Men jag gav också mig själv utrymme för att festa hårt. Jag omgav mig med sådana människor. Inom musiken, Bjarne som jag här vet. Där det var sådana förtecken på allting. Det såg inte något farligt ut. Men det här eskalerade med åren. Det var 1980. Alltså 70-60-80. 4 år. Efter jag hade flyttat från Vasa. Så satt jag och tittade på olympiaden där Ingmar Stenmark vann. Och jag höjade på honom för det fanns ju ingen från Finland som åkte slalom. Hade det varit längdskidor så hade det varit något annat. Men vet ni, min fru Anne-Maj var med ungdomarna i Kalmar på resa till Österrike. Och jag fick ledigt en vecka. Jo, jag var aktiv i kyrkan där men inte på samma sätt som här. Jag predikade. Det här är en av de första gångerna jag predikar på 40 år. Utan jag spelade, jag sjöng, jag gjorde låtar som jag sa. Men jag hade ingen som helst lust längre. Mitt tomrum blev bara större. Jag ville bara hem. Jag ville gömma mig. Jag ville hitta ett ställe där jag bara kunde bedöva mig. Och sen, när jag äntligen fick den där veckan ledigt, då började jag åka köpa riktiga fina sorter så jag skulle liksom riktigt ha festligt den veckan. Jag hade sportlov själv, jag var musiklärare. Jag blev också alldeles så där beroende i mitt jobb. Jag gjorde musikfestivaler på skolan, jag gjorde kabaréer, vi kom med tv på Barnjournalen. Vi hade en massa olika evenemang, vi hyrde Kalmar teater. De kände till mig. Vi är ju så knäppa i min familj. Vi ska ju synas överallt. Jag vet inte vad det är för fel. Men så var det. Måndagen gick. Tisdagen gick. Anne-Maj åkte. Onsdagen gick. Jag satt hemma och tittade på tv. Gjorde låtar och drack. Och sen gick då veckan. Mot fredagen där så tyckte jag att jag måste ju handla något. Eller jag måste ner på stan eller något sånt. Jag bodde på Öland. Kan ni tänka er att jag sätter mig i bilen och kör ner till Kalmar? Och blev stoppad av en polisbil. Gissa om mitt liv rasade. Så var det med den evangelisten i Vasa. Den präktiga ungdomspastorn. Den där förebilden i Pingstkyrkans ungdomskör i Kalmar. Han musikläraren, det där fina föredömet. Fyllo. Åh, vad jag hade velat dö. På något sätt kom jag hem. Jag sov på lärarrummet på skolan jag jobbade. På natten, de körde mig dit. Nästa dag tog jag bussen hem och jag klättrade på väggarna bildligt talat. Anne-Maj kom hem dagen efter. Jag berättade hur det var. Vi satt och pratade, grät. Hon var arg, hon var ledsen. Hon var förkrossad. Vi visste inte vad vi skulle göra. Natten till söndag så var jag så fullständigt slut. Och det var inte ett dugg synd om mig. För en österbottning ska minsann reda sig själv. Och helst ska man planera så ingen ska veta någonting. För man är ju så präktig. Så jag skulle inte säga ett ord. Och jag har inte sagt ett ord om detta. Tills för typ väldigt kort tid sedan. Kanske ett drygt år sedan. Något sånt. Frank fick reda på det lite tidigare, för nu kommer faktiskt själva den här händelsen som ledde till den här sången. Jag orkade inte mer, så jag sa: Anne-Maj, be för mig så jag blir frälst. Hon bad för mig. Klockan var 3:30 kanske på morgon. Och allt föll av. Det blev som frid. Klockan 9:30 så gick jag upp. Satte mig vid mitt piano. Utan någonting så kom. Jag såg inga syner. Allt blev ljust och tyst. När han visade min väg. Du får livets mening, men ditt kors kan bli tomt. Tänk på vad jag säger dig. På en halvtimme kom den sången. En hit skulle jag ha tänkt. Men jag låste in den i 10 år. Det var ett monument över mitt misslyckande istället. Det skulle vara en skivinspelning mitt i allt där det saknades en låt. Frank hade hört den där när jag hade nynnat på den. Men du, vi tar den. Nej, vi gör inte det, va? Per-Erik Hallin hörde den. Jo, men vi kör den, va? Okej då, så jag lät dem spela in den. Tänkte att nu är det väl bra då, nu har vi fått fullt på den här skivan, så nu är det väl ur världen. Nu gick den inte ur världen, utan den började spelas jättemycket i Sverige. Och ni vet, jag skulle ju ha blivit glad. Men istället så satt jag kvar i mitt fängelse. Jag fick ju en månads fängelse för min rattfylla, som ingen trodde jag visste om. För jag sa ju inte ett ord om det. Det var mycket präktighet som försvann då, den månaden. Det var säkert många år som gick när jag då bara stängde av radion, tvn eller vad det kunde vara. Och överallt där de kom: ah, det är du som har gjort att lämna allt. Vet du, jag hatade att höra det. För nu vet ni att jag tänkte på en annan sak. Ja, men skulle inte han lära sig av misstagen nu då, tänkte du. Ja, livet är ju inte så enkelt. Livet är ju inte så enkelt. Kom ihåg att jag pratar med dig. Jag berättar om mig, men det är du som är fokus. Jag försvann i mitt arbete. Jag bytte arbete. Jag fick ett arbete där jag verkligen fick resa runt jorden. Jag har gjort det i 19 år nu. Managementkonsult kallas det. Men vem vet vad jag gör. Men de har inte kommit på mig ännu. Dyra pengar betalar de. Fint får jag åka och inte ha några spelningar på kvällen än. Så jag kunde ju minsann gå ut och festa på kvällarna. Ett sånt liv har jag levt. Fint ska det vara. Och jag aktade mig för kyrkan. Jag gick ur pingströrelsen många år sedan. Men jag vill inte stanna där. Mitt budskap tar inte slut här. För det var ändå det sista som hände. Var 23 september 2013. På kontoret inför min chef så får jag en stroke. Och det är inte på grund av att jag har åderförkalkning eller någonting sånt. Utan det var helt och hållet på grund av mitt liv och mitt levande.
Jag hade orsakat det här själv. Familjen visste om det här. Frank, Simon, mina bröder Rodney och Elisabeth. Och de försökte ju naturligtvis. Men du som vet och har alkoholister så vet, i närheten, ni vet att du måste göra ett beslut själv. Annars så eskalerar sjukdomen. Och det finns bara en väg, och det är död. Du bara bryter ner din kropp. Till sist så dör du. För mig så blev det en depression som ledde till ett väldigt, väldigt vakuum. Där jag verkligen ville dö. Och jag ska inte trötta er med en massa hemska detaljer. Men det kom en dag när jag verkligen tog ett beslut om att det skulle vara så. Men nitroglycerin under tungan gör underverk, som ni vet, som vet inom sjukvården. Och jag klarar mig med en hårsmån. Då var det slut. Då tänkte jag, jag prövar på livet. Från den dagen har jag inte haft en enda lust att dricka någonting berusande. Jag tittar alltid om jag överhuvudtaget ska ta en Alvedon. Som beroende person så är jag naturligtvis jätteaktiv inom AA nu. Jag hjälper andra människor som har det här problemet, deras anhöriga. Och i Frölunda Pingst så har vi planer på att vi ska göra en sådan enhet helt enkelt. Celebrate recovery, om ni som vet vad det är. Jag tror inte att Gud ville att jag skulle göra allt det där. Det blir inget vackert liv. Mina närmaste har fått lida. Jag har skilt mig, jag har gift om mig. Min son är sedan 10 år narkoman. Och det blev inte som jag hade tänkt. Men jag sa att det stannar inte där. Idag är jag hel. Det har tagit sin tid, det har tagit några år. Idag är jag frisk. Jag är mycket yngre idag än jag var när jag var 55 år. Idag så går jag upp på morgonen och har ingen depression. Idag tar jag inte en enda tablett. Jo, jag tar en grej för hjärtflimmer. Bisoprolol. Men det är det enda. Jag har ingen som helst abstinens. Jag har inga som helst funderingar över något. Men vet du, framförallt, jag har hittat Jesus. Vet du, det var ju faktiskt inte någonting som var fel i den meningen. För vet du, han var hela tiden där. Men jag kunde inte se honom. Och jag kunde inte begära hjälp av honom. Och nu vill jag bara att ni under tiden jag berättade sista, för nu ska vi gå över i det som jag vill säga till dig. Nu var det en liten berättelse som skulle ligga till grund för mitt budskap endast. Den bilden, den äger jag. Harald Eide på mitt jobb, som inte, han tycker att han är artist. Jag brukar säga till honom, Gud, han ska bli jättesur när han får höra det. Jag sa så här, jag ska faktiskt till Finland och jag ska berätta för dem att genom korset så finns det liv. Att det inte är för sent. Och då kommer han med den bilden. Vi jobbar ihop nämligen och vi åker mycket tillsammans till Oslo. Den här bilden, för dig som inte har klurat ut det. Den skuggan är inte grå eller svart som det blir på en vanlig gravsten som man ser i ljusskymningen. Utan den är färgglad, den skugga. Idag vet jag vad mina sånger handlar om. Idag hatar inte jag att lämna allt. Sjunger inte den så mycket, det är Frank som gör det. Men idag förstår jag att det är genom korset så får du liv. Genom Jesu död så får du leva ett liv. Ett fullständigt liv. Och jag är så oerhört tacksam att få komma hit och berätta det här för dig. Och det är inte så att jag vill bara, så att säga, lasta över dig ungefär som 12-stegsprogrammet i AA. Det är inte det. Det har jag gjort. Men till er vill jag gå ett steg längre och säga, det är inte för sent att vända dina blickar mot korset. För det innebär liv för dig. Och det innebär möjligheter. Det innebär också hälsa. Och det innebär att du aldrig någonsin heller behöver bli gammal. För det innebär evigt liv. Mitt budskap till dig idag, ung, gammal, medelålders, det är att tänk efter hur du använder dina dagar. Vi har många som är väldigt unga som kommer till AA, och jag brukar säga till dem att, hörni, ta en bra titt på mig ska ni se. Så här gammal kan man bli också. Tänk vilken förmån att ni kommer i så unga år och kan få ett helt nyktert liv. Och till er som har gränssituationer här vill jag bara säga, se till att få hjälp så fort som möjligt, för det finns bra hjälp idag. Jag fick möta Jesus. Och det har inneburit så mycket för mig. Men jag har inte berättat hur jag blev kvitt mitt fängelse med att lämna allt riktigt. Och det är då den här vänliga människan som ser så snäll ut som jag har med mig, som man verkligen kan missbedöma ibland. För hon ger sig inte. Tvåbarnsmamma, fullt arbetande scoutledare, sitter med styrelsen i Frölunda Pingst, har 1000 järn i elden. Men hon kommer alltid ihåg alla detaljer. Det går aldrig att luras. Varför tycker inte du om att sjunga den här sången? Att lämna allt? Ja, jag vill inte berätta det. Ja, hon ger sig inte. Jag berättar ett mejl. Och hon svarar rätt så förödande. Hon skrev så här, okej. 36 år sedan du gjorde den sången. Jag är ju själv 36 år. Jag var 3-4 månader när den kom till. Ja. Där hade jag gått till självömkan i 36 år. I onödan stod det mellan raderna. Men sen kom lösningen. Du måste ju höra på dig själv. Anne-Maj bad för dig. Och du fick den sången efter du hade bett. Den har ju ingenting med allt det där som hände innan att göra. Hoppsan. Det var något nytt. Sen sa hon så här, jag önskar du kunde få höra den här sången med nyöron av en annan sångare än Frank. Eller på ett annat ställe. Så jag var i Oslo då, som jag är på veckorna, åkte ner till Kragerö till min kompis Tron. Jag var där på en festival, och jag känner dem sedan många år, han och Marianne. Och de leder en kör då, mega, 80 personer. Och sen kommer jag in där på en tisdag kväll och ska vara med på körövningen. Och vi håller alltid på att ha så roligt och så där tillsammans och så. Och jag var så glad också, alla tyckte jag ser så frisk ut och sånt där. Och för ingen visste, jag gick ju alltid gömd alltså där, så ingen visste riktigt vad jag höll på med. Hemligt, skamfullt och så. Tänk på dig själv, vad du har för någonting som du gömmer. Och då säger Trona, ja, du Dan, nu må du sitta ner i bedehuset i salen. Vi har en sång vi måste synge för dig. Så jag sätter mig ner. Nu försöker jag inte härma norska. Märker ni det? Och jag går och sätter mig ensam där nere mitt i salen och tycker det är kul. Och vi ska hem sen och dricka te, och de bor fint där och så. Ja, de sjunger att lämna allt. Gud lämnade aldrig mig. Dag för dag på jobbet. Sist på bussen här om dagen. I vardagen. För första gången i mitt liv så använder Gud mig. Jag trodde det var Simon och andra tågskallar. Men det är mig också. Jag trodde det var Frank. Jag trodde det var pappa. Jag trodde det var faste Weilet. Jag trodde det var Jonathan Sigfrids. Jag trodde det var Arne Herberts. Jag trodde det var Fredrik Ekholm. Jag trodde det var alla de här som jag såg upp till. Idag så använder Gud mig. Är det för stora ord att säga? Nej. Nej. För korset där Jesus gav sitt liv, det är min ära. Det är min framgång. Det är mitt liv. Det är min framtid. Det är mina möjligheter. Och alla de där sakerna som du har burit på i 40 år. Jag sa 40 år i öknen. Ja, det kan nog stämma rätt bra det där. Det blev inte som jag tänkt. Men det är inte slut. Det är inte slut för dig. Det är inte slut för mig. Det finns möjligheter för dig. Jag vet inte hur jag gör den här kyrkan. Jag känner inte till. Jag brukar vara en Simon ibland. Och jag vet inte, de gör så olika. Så. Men det är inte det som är det viktigaste. Ni får göra precis som ni vill. Men det finns en möjlighet för dig idag att ta ett sånt här beslut. Som jag tog en dag på Varbergs sjukhus när jag skulle dö. Men jag skulle inte dö. Jag skulle vara här ikväll. Som en av de där generationerna ungdomsledare. Som har jobbat här. Och säga till dig. Det är inte för sent. Jag kanske är yngst av er allihopa. Jag skojar inte. För det är inte för sent. Jag vet att jag har massor att göra ännu. Jag sjunger inga gamla låtar längre. Jag bara gör nya. Jag orkar inte med de gamla. Det är inte för sent.